God kväll och välkommen till Studio Botnia, som ni kanske har märkt är en vecka för sent.
Mm.
Vi hade ett väldigt intressant program på gång i förra veckan. Tyvärr så brast det lite grann med den person vi behövde få tala med för att få till programmet. Men vi kommer att arbeta vidare och förhoppningsvis så kommer vi att få genomföra det här programmet som det var tänkt. Och då kommer det bli riktigt intressant.
Ja, det blir det. Det ser vi fram emot.
Ja, det är ju ett ämne som både du och jag är lite intresserade av också. Mm,
det kan man
ett
säga.
Väldigt aktuellt ämne.
Väldigt aktuellt ämne.
Ja.
Kanske lite uppföljning på ett program vi hade ganska nyligen också.
Ja,
ja, kan man säga.
Precis.
Så ikväll ska vi bjuda på lite lokalnyheter kan man väl säga.
Ja.
Men det är lite spännande nyheter så att... Ja.
Ja, precis. Det är ju intressanta saker. Och i grund och botten så är ju Studio Botten... Vi har ju dock utvecklats till... Vi är ju egentligen ett lokalprogram.
Mm,
lokal, så, men vi har ju utvecklats så att vi täcker ju ändå rätt så mycket.
Ja.
Inte bara lokala saker, men nu har vi hittat en hel del intressanta saker, ja, som är lokala som vi ska prata om faktiskt.
Precis.
Men vi börjar som vanligt med att tacka er som har donerat.
Mm. Patrik, Stefan, Fredrik som skriver donation, Patrik och Kjell som skriver hell kväll från Kjell. Finurligt. Finurlig hälsning där, Kjell.
Hell kväll till Kjell, säger vi.
Precis, hell kväll till Kjell.
Mm. Hell kväll till er alla.
Precis. Tack så mycket för donationerna.
Stort tack.
Och vi kan ju säga samma sak som vi sa förra gången, att, eller om det var förra gången, att Radio Nordstrand får ju mycket donationer till exempel. Men om ni vill donera till någon där pengarna verkligen kom till bra användning, så donera hellre hit. Jag tror jag ska säga det i Radio Nordfront också.
Ja, det tycker
om jag inte kanske blir avskedad av Weideland. Men det är faktiskt sant. Vi har fått in väldigt mycket där. Och där har vi så vi klarar oss länge nu faktiskt egentligen.
Jo.
Det är ju inga större utgifter. Men här är det ju... Ja, vi behöver alltid komplettera med utrustning och sådär. Och vi gör ju en del resor och sånt där som är... så att vi behöver ju mer för att göra tv. Så att tänk på det om ni funderar, ja, vad ni ska donera till.
Jo, om det är att ni har så att... det är givetvis bra att man kan donera till allt. Men om man måste välja, om man har en begränsad ekonomi så... Så är det väl en rekommendation att ni faktiskt donerar till tvn.
Mm. Precis. Och då gör man via Swish via ett nummer som vi visar upp nu. Jag kan det inte utan till.
Inte jag heller.
Nej, vi visar upp det istället.
Ja, precis.
Mm.
Ja. Första. Eller det är väl första ämnet. Det är väl första ämnet för ikväll kommer att handla om faktiskt din hemort.
Ja, ja, jag är inte därifrån, men jag bor ju där.
Din hemort.
Precis. Där du, ja, har ditt hem. Det kanske är så man definierar hemort, ja, i och för sig. Ja. Boliden. Det är ett samhälle som ligger, ja, ungefär 3 mil väster om Skellefteå. Det är i Skellefteå kommun. Och till skillnad från alla andra, många av de andra orterna här i Skellefteå kommun som börjar på B, det är en hel del. Byske, Bure, Burträsk, Byggd Siljum och, ja. Jag vet inte vad det beror på, men det är ganska lustigt att allt börjar på B. Så...
Skellefteå är jävligt B.
Ja, alltså. Det är lite B. Väldigt B. Nej, men Boliden, det grundades egentligen av gruvbaroner kan man säga. Eller efter att man hittade malm med hög guldhalt vid ett hemman som hette Bjurliden. Men på grund av då, och då startade man då ett företag som heter Boliden, som jag tror att ni alla har hört talas om. Ett väldigt stort gruvbolag.
Det var ju, om jag inte minns helt galet, så var ju Tändstickskungen, han var väl inblandad i grundandet av Boliden, om
jag
minns helt fel.
Jag tror det, det stämmer nog. Det är inget som min researchavdelning har tagit upp här, men det kan det stämma.
Du får skälla ut dina researchers.
Ja, jag får göra det. Men i alla fall, Bjurliden hette Hemmanet. Det bodde väl någon bonde där som blev ivägjagad förmodligen. Och tanken var ju då att både gruvan och företaget och det samhälle man byggde upp skulle heta just Bjurliden. Men på grund av ett tryckfel så kom det att heta Boliden istället. Lite kuriosa. Och man behövde mycket arbetskraft i gruvan, så man byggde upp ett samhälle kring gruvan, helt enkelt. Och hela samhället styrdes av gruvbolaget. Allt i samhället styrdes av Boliden. Innan då skötseln så småningom på 60-talet övergick till Skellefteå landskommun. Och det här är också en av anledningarna att Boliden är en av de få orter i Skellefteå kommun, alltså samhällen, som inte har varit en egen kommun en gång i tiden. Mm. Just för att det styrdes av gruvbolaget.
Bolaget var ensamma diktatorer där, det fanns inte demokrati.
Nej, det gjorde det inte. Och till och med hur man, för man ville inte att det skulle bli, på den tiden var ju arbetare kanske inte, hade det kanske inte jättebra, var rätt fattiga och så. Man ville inte se några kåkstäder, de här höga herrarna ville inte, för man, i sådana här samhällen blir det så att både liksom cheferna och tjänstemännen och arbetarna bor ju nära varandra.
Ja, det blir på så pass lite nytt, så de vill inte ha något slumområde.
Nej, exakt, de vill inte ha det. Så de planerar egentligen, de anställer en arkitekt och planerar hela samhället då, för att det skulle se bättre ut. Och Boliden skulle då bli, citat, en industrialismens ö i ett hav av bönder, där bolaget fanns med som en sträng men rättvis fader. Det är fantastiskt uttryck, må jag säga.
Ja, det var väl lite intressant tänkt där, att man såg det så.
Ja, visst, bolaget. Jag undrar om arbetarna såg arbetsgivaren som en sträng men rättvis fader på den tiden.
Tveksamt.
Det låter ju osagt, men det är väl tveksamt.
Sträng på den tiden betydde nog inte vad vi räknar som sträng idag. Det var nog med piska, ja, de gick fram.
Ja, definitivt. Och det här gruvbolaget, det var väldigt gammeldags och hierarkiskt. Och det avspeglade sig faktiskt i stadsplaneringen, för att... och jag har faktiskt en bild här på den gamla disponenthyllan som då den högsta gruvbossen bodde i. Och den är på en kulle som överblickar hela samhället, så han var så här högt upp som en gammal kung. Och sen byggde man då samhället liksom från grunden, som en solfjäder där utifrån. Och därför så är Boliden väldigt förvirrande för de som besöker det. För gatorna går som runt, känns det som. Man brukar kalla för Lilla Paris ibland.
Men det har man märkt när man har börjat dela flygplan där, att det är lite förvirrande.
Ja, det är ju det.
Vart fortsätter den här gatan?
Ja, det är ju det. Och korsningarna blir lite skeva och sådär. Men det är alltså som en solfjäder då. Och som sagt, den högsta herren, han bodde då uppe på kullen. Och nedanför där bodde överingenjörerna. Det är så fantastiska titlar. Jag tror inte det finns någon överingenjör i dagens samhälle.
Men de bodde... Alla ingenjörer är lika.
Ja, precis. Och de bodde då närmast. Och så ju lägre rang, då längre ut i den här solfjädern.
Jag får ju faktiskt... Vad sa du, den hette den här hyllan där han bodde på?
Disponent.
Ja, där han hade högsta. Han bodde som på ett litet...
Han bor på en...
Jag får ju intrycket, om du kommer ihåg från Schindlers list. Då stod disponenten på balkongen med ett gevär och såg ner, rökte och såg ner på arbetskraften.
Ja, just det.
Tror du det var så han gjorde? Och så knallade han och sköt någon arbetare. Ja. Och skötte sig.
Det är en fantastisk bild du målar upp i alla fall. Jag vet inte, men... Ja, men alltså det är väldigt lustigt, hela den här historien, hur det är byggt och sådär, när man tänker på det. Men ja, alltså, som sagt, sådär. Och Boliden har ju också väldigt lustiga gatunamn, typ så här Gyllene Medelvägen och massa så här lustiga gatunamn som kom från den här tiden då. Så att det är liksom grunden till Boliden. Men det som hände egentligen, det var ju att det blev ju så här med tiden mindre jobb i gruvan. Och det var den enda anledningen folk ville bo där. Det var som inget annat som lockade än arbete. Det är ju ingen sjö eller...
Nej.
Och det är inga så här, ja, det finns en järnvägsstation i ett samhälle i närheten som heter Jörn. Som då å sin sida bara uppbyggt kring järnvägsstationen. Men det finns väl lite natur och sådär. Men folk flyttade därifrån i alla fall. Och då blev det en massa framförallt lediga lägenheter. För så småningom byggde man ju sådana också. Och då blev, därför blev Boliden ett väldigt tidigt mål för massinvandring när det kom till, till Västerbotten i början av 00-talet. Och det var ju bland de första såna här alarmerande historierna man hörde. Det var ju från Boliden och Jörn. Och att de var tvungna att ha väktare på ICA-butiken. Och precis, det var så mycket snatteri och det var kaos där. Så att, Boliden är en av de första mångkulturella platserna i Skellefteå kommun, kan man säga.
Och det är väl de som... de vanliga människorna som bor kvar där, det är väl de få som arbetar inom Boliden-koncernen.
Ja.
Och så sen är det, då är det Migrationsverket lägenheter, resten i stort sett.
Ja, dessutom är det så att det har blivit, hur ska jag uttrycka mig här? Mycket av de här gamla slitna fastigheterna har köpts upp av... krafter som kanske står Putin nära. Och kanske inte har så höga krav på hyresgäster och så. Så det blir ju så att det är många missbrukare och sånt som har placerats i Boliden. Så att det är ett ganska stökigt ställe, både mångkulturellt och mycket, vad ska man säga, socialt utstötta människor kanske, för att uttrycka sig på ett trevligt sätt. Men så att det är mycket stök där, mycket mångkultur och så.
Och så nazister då, givetvis.
Ja, en och annan, ja. Och det som Boliden blev ju som rikskänt för 5 år sedan, förutom det här med Boliden-företaget då, det var ju när det gick ut ett rikslarm i november 2015 från Säpo. Om att det hade tagits in en terrorist i Sverige.
Precis.
En väldigt lustig historia. Och man letade honom överallt. Och det var bild på varenda löpsedel. Och det var livesändningar om det här.
Kommer du ihåg vad han hette?
Jag har ju skrivit upp det här. Om jag scrollar ner.
Ja, just det. Mutar.
Mutar hette han. För de grep han i Boliden till slut.
Ja.
Och det var ju typ en helt vanlig asylsökare typ, om man nu kan prata om sådana. Men det var ju en väldigt lustig typ av snubbe. Det var inte direkt den här talibanskäggiga galningen man hade nästan.
Nej, jag kommer ihåg det där, för det var ju i samband med det där så råkade vi också ut för... För då hade ju polisen sin insatsstyrka här och vi råkade ut för dem.
Okej. Okay.
När, för det var ju, jag tror det var dagen efter någonting de hade, för de var ju här under flera dagar och det stod poliser utanför polisstation med automatvapen och råna luvor och så var ju jag och en till medlem i organisationen och satt upp banderoller dagen efter, Refugees Not Welcome.
Ja, oh, just det.
Och så kom ju antiterrorpolisen och tog banderollen med rån och luvor och hela kitta hade de ju när de kom.
De bara tog den, sa de någonting?
Nej, den här ska beslagtas. Jag försökte ju prata om dem och ifrågasätta det där och de hade ingenting att säga, ringvakthavande.
Ja, det var liksom ingen dialog polis
direkt. Nej.
Just det. Ja, nej, men det blev, det, och de livesände från det här, alltså från, undrar om de inte livesände nästan gripandet, de var där väldigt snabbt och tv-kanalen livesände från den platsen där han bodde, som är ett litet, vi har bilder på det här, ett litet bostadsområde som är som ett litet ghetto mitt i Boliden som kallas för Röda torget.
Ja. Varför kallas det för Röda torget?
Det är för att husen är röda. Aha. Antar jag. Eller jag tror att det finns en annan anledning.
Som har inte, det bott mycket kommunister där?
Nej, om det... våran högljudde vän har berättat om det där en gång i tiden. Men jag minns inte. Men det kallas Röda torget. Så det här blev ju nästan ikoniskt, det här terroristen som greps från den här platsen. Och varför berättar jag allt det här förutom att det är en rolig historia? Det är att det har uppstått nya problem på Röda torget.
Ja, just det.
Någonting som kan kanske vara ett nytt gangsterkrig i Skellefteå kommun.
I lilla Boliden.
Det var alltså förra veckan då det var väldigt, väldigt livat uppenbarligen. Jag märkte ingenting, även om det är ganska nära där jag bor faktiskt. Men jag märkte ingenting. Men...
Du hörde inte skottlossning?
Nej, jag gjorde inte. Men det är så mycket skottlossningar i Boliden så man har ju blivit döv för det där.
Jag tror det beror på att du spelar för hög volym på black metal.
Ja, det kan ha varit det också. Jag kunde inte urskilja. Men det här ska...
då inser du ju att black metal är farligt. Tänk om någon kommer och börjar skjuta mot dig så du ligger och du hör inte.
Det är sant, och det förstör ju dessutom min journalistiska verksamhet, i och med att om jag hade hört dem hade jag kanske kunnat få någon direkt rapportering.
Springa ut med kameran och intervjua brottsoffret.
Känns det att bli skjuten? Nu träffar han ju ingen, men om vi ska ta det från början så... Det är lite oklart här, men i det här ärendet verkar vara någon typ av konflikt mellan två grupperingar. Så är det en 25-åring som är misstänkt för olaga hot. Och som jag förstår det så skedde det här innan på något sätt. Men han häktades aldrig, förmodligen för att det var inte så allvarligt brott och sådär. Men jag har pratat med åklagaren, han är fortfarande misstänkt för brott.
Mm.
Men det här var alltså kring 3-tiden förra veckan på onsdag. Så det var mitt på dagen, på ljusa dagen. Så uppstod ett bråk mellan två grupperingar mitt på Röda torget då. Och sen ska det här då fortsätta till en korsning utanför det här bostadsområdet. Där flera personer ska ha slagits med knivar. Knivslagsmål.
Ett gammalt hederligt knivslagsmål.
Ja.
Tills någon upptäckte att det är bättre att ta ett skjutvapen till en knivfight.
Precis. En förhärdad kriminell arab som var involverad i det här hakkors i taket ska alltså då ha dragit vapen och skjutit mot folk. Inte träffat någon, men han kom då gripas. Han heter Ali Al-Saidi. Och vi har ett vittne då som har berättat för lokaltidningen i Norran som såg det här. Som säger: jag ser hur det blir bråk och slagsmål och att flera är beväpnade med knivar. Ett av gängen springer sedan från den första platsen där knivbråket hade pågått, och en av dem hade blivit skadat i ena benet och blöder. Dock tror jag, som jag förstår det, så är det han Ali som har, det måste vara han som har gjort det här också, för han är ju också misstänkt för grov misshandel.
Mm.
Han sitter ju häktad nu då, misstänkt för, förutom grov misshandel, så mordförsök faktiskt och grovt vapenbrott. Och jag har pratat med åklagaren som leder den här förundersökningen. Och han vill inte svara på så många frågor, men vi kan ju lyssna på samtalet i alla fall.
Oskar Lundberg.
Hej Oskar, det här var Simon Holmqvist från Nordfront.
Hallå.
Hej. Jag pratade med David Helgesson på Umeåpolisen. Och han sa att jag skulle ringa dig och fråga angående det här ärendet i Boliden.
Ja, just det. Det är jag som är förundersökningsledare, så att om det finns frågor så är det väl rättigt att jag svarar på dem.
Precis. Kan du sammanfatta vad som har hänt, alltså, av den information som ni kan gå ut med?
Alltså, vad vill du veta?
Ja, alltså händelseförlopp och sånt. Jag vet ju att det sitter en person häktad för mordförsök och grov misshandel, men vad är den bild av vad som har hänt?
Alltså, det är ju förundersökningssekretess gällande händelsen som sådan.
Ja.
Och jag kan inte lämna ut några detaljer kring den. Jag kan säga att den här personen som sitter frihetsberövad som häktad då, i det här läget misstänkt för försök till mord, grov misshandel och även grovt vapenbrott.
Ja, okej. Är det skjutvapen det handlar om då, förstås?
När det gäller försök till mord så är det som skjutvapen som är misstänkt för använt.
Mm, just det. Är det någon typ av konflikt mellan kriminella grupperingar? Enligt era åsikt?
Vi håller ju på att utreda varför det här har hänt och eventuella motiv bakom. Och det finns ingenting som jag i dagsläget kan gå ut med den delen.
Ja.
Närmare information.
Anledningen till att jag frågar är att jag kikade på den här personen som sitter häktad. Och han är ju sedan tidigare dömd för gängrelaterad brottslighet. Vad det ser ut som i alla fall i södra Sverige. Så det jag undrar är väl om det är någon typ av del i en större konflikt, om det är lokala personer som är involverade eller om det är någonting som har spritt sig upp hit. Är det någonting som du kan kommentera?
Jag kan inte på några detaljer alls, utan vi håller på att utreda och motivet bakom och varför det här har inträffat. Det är ju såklart en av sakerna som vi tittar på.
Just det. Är det någon annan som är misstänkt för brott som kan kopplas till det här just nu?
Jag kan inte gå in på eventuella misstankar som finns. Det som är känt sedan tidigare och som jag har lämnat ut till andra personer, alltså andra familjer som har hört av sig, det är ju att en person har tidigare delgetts misstanke om olaga hot i samband med den här händelsen. Den personen är ju på fri fot, medan misstanken i den delen kvarstår än så länge för den här individen.
Att han har satts på fri fot, är det på grund av att han blev aldrig häktad? Är det det som har hänt då?
Ja, det fanns inte skäl att hålla den personen frihetsberövad, helt enkelt.
Just det, så han har suttit anhållen bara och sen släpptes.
Ett kort frihetsberövande, och det har inte varit fråga om någon häktning eller att han har övervägt, att man har övervägt att han ska häktas, utan efter att den personen har hörts närmare så har han försatts på fri fot.
Just det, okej. Och det är inget mer som du kan berätta just nu om det här? Ja.
Nej, alltså vi är väldigt försiktiga med informationen som vi går ut med i det här läget. Det är fortfarande tidigt i utredningen och vi är intresserade av att höra personer om vad som har hänt, och vi vill inte påverka eventuella vittnen eller andra personer som kan ha uppgifter att lämna av intresse om så, saker som kan stå i media, så att säga. Så att, därför är vi oerhört försiktiga med att gå ut med uppgifter.
Just det. Yes, ja, men då har jag väl egentligen inget mer som jag undrar. Tack så mycket.
Ja, det var så lite.
Ja, okej. Okay. Hej, hej.
Ja, tack så mycket. Hej.
Okej.
Yes. Ja. Ja, inte så hjälpsam åklagare Lundberg.
Det som var mest intressant här, det var ju hans dialekt.
Ja, vi funderade på det där. Vi har placerat honom i Norrbotten i alla fall.
Ja.
Kanske Piteå, men han jobbar nog i Umeå då.
Vi får väl se. Vi får konsultera våra experter på Piteå-målet och se vad han säger om det.
Exakt. I alla fall, han ville inte måla upp någon typ av händelseförloppet. Och det händelseförloppet som polisen jobbar efter, det har ju redan läckt till lokalmedia.
Ja.
Men det kan man nog kanske inte tillskriva honom, utan det är ju så att om man jobbar åt den etablerade pressen, så har man oftast ganska bra kontakter inom polisen.
Precis.
Och kontakter som vi saknar.
Och poliser, även åklagare, får ju helt anonymt läcka information från en förundersökning. Och rent formellt så begår de väl brott i och med att det är ett brott mot någon form av tystnadsplikt eller sekretess eller någonting. Men det är ju ingen som får efterforska det.
Nej, precis. De har ju källskydd och så.
Precis.
Men med tanke på att det redan har läckt, så tyckte jag det kanske var lite stelbent av honom sådär, även om jag nu presenterar mig att jag var från Nordfront, och man hörde ju att han reagerade på det.
Har du testat lite off topic, testat att utge det komma från någon annan tidning nu ringer?
Jag hade egentligen tänkt säga Studio Botnia nu, för att se, för det kände de säkert inte till, och då skulle de säkert bara, vad är det? Ja, men det är säkert, alltså typ inte reagera sådär, men
det jag glömde bort någon det. Ny, ja, det här är en ny satsning på Sveriges Television.
Ja, precis.
Om de frågar, var är Studio Botnia?
Ja, precis. Jag hade tänkt, men det blev, sen glömde jag bort det. Jag ringde långt senare efter jag fick idén, så jag tänkte in på det. Så.
Men det här får vi klippa bort.
Ja.
Jag hade en idé.
Ja.
Ska vi inte vi kan starta en ny medieförening som heter väldigt svensk television.
Ja, ah, just det. Svensk Television.
Ja, hejsan. Mitt namn är Simon Holmqvist. Jag kommer från Svensk Television.
Ja, då lär de ju tro att det är SVT. Smart. Ja, det får vi göra. Ja, vars var jag nu då? Jo, i alla fall. Inte så mycket svar på frågor från åklagaren. Han håller hårt på sekretessen där. Men det vi vet är alltså att en typ som heter Ali Al-Saidi som sitter häktad. Och det är en tungt belastad kriminell typ. Jag har kikat lite grann på de här brotten han har blivit dömd för. Och som jag uppfattar det så har han då kuskat runt i hela Sverige från stad till stad. Och förmodligen gjort så omöjlig.
Småkriminell.
Han är dömd för något lite... Han har ju fått några lite längre fängelsestraff, något rån och sådär. Men det är ändå lite åt liksom pundarhållet.
Precis.
Det är mycket ringa narkotikabrott och småstölder och sådär. Däremot så var han involverad i ett ganska liknande ärende där de friades. Som Petterssons blogg har skrivit om. Och det var någon typ av gängkrig i Norrköping 2011 då, som ledde till att 7 personer friades eftersom man inte kunde riktigt fastställa vem som gjorde vad och det var svårt att få vittnen att ställa upp. Och han skriver så här då: bråket mellan 2 kriminella grupperingar ledde till att 2 personer skottskadades, en svårt. En knivskars i hjärttrakten. Ett 50-tal vittnen slash målsägaren hördes under rättegången. Ingen av dessa har lämnat någon beskrivning av gärningsmännen. Ingen av vittnen har heller under förundersökningen medverkat i någon konfrontation i syfte att identifiera gärningsmännen. Förutom de 7 personerna som åtalades så tror man att uppemot 10 ytterligare personer kan ha varit involverade och deltagit i det här slagsmålet som ska ha skett med köttyxor, batonger, knivar med mera. Plus minst 2 skyttar.
Med mera? Då börjar jag fundera, räcker det inte om man har en kniv, batong och en köttyxa? Vad behöver man mer?
Alltså det är ju nästan så här Lord of the Rings-stil på den här sammandrabbningen när man kommer köttyxor och svinga.
Det är som i, vad heter den? Gangs of New York, när de möttes 2 gäng. Då hade de ju poker och köttyxor och knivar.
Just det, då har du rätt. Det var någon bättre liknelse. Och Al-Saidi var då åtalad för, i det här fallet, försök till mord, försök till misshandel, grov misshandel, olaga hot, olagligt innehav av farligt föremål och då just en köttyxa. Ringa narkotikabrott, olagligt innehav av kniv. Jag tror han dömdes för några av de här brotten, men inte den här sammandrabbningen. Det friades alla.
Förmodligen är det väl knivbrottet han dömdes för, i och med att om de har gripit han med en kniv på sig så...
Ja.
Då...
Och ringa narkotikabrott. Ja. Oh.
Kunde man konstatera i det här fallet då, vad uppgörelsen handlade om? Det fick man inte reda på.
Nej, det står ingenting om det i domen. Egentligen skulle jag kanske kika lite mer på det. Men jag tänkte just det här att det är 2 grupper som ändå inte verkar vara superkriminella. Alltså det är inte typ Rinkeby-stil med automatvapen och handgranater. Utan det är just lite mer gatustridsvapen och så. Det påminner ju om det här som har hänt i Boliden på något sätt. Så att den stora frågan här, är det någon typ av gangsterkrig som pågår i Skellefteå? Vi har ju egentligen aldrig haft, sådana här grejer har vi väl haft lite grann va? Men det är ju, Skellefteå är ju ändå, har ju varit rätt förskonat. Det är ju, i Luleå har det ju varit en del skjutningar och sådär förstås.
Men
Skellefteå har det aldrig varit så mycket. I Skellefteåhamn lite grann kanske, men...
Precis som du säger så är ju den riktigt allvarligare brottsligheten och det grova gangstervåldet, om man ska kategorisera det så, det har ju varit då Luleå och Umeå. Och det här, Skellefteå har varit som en liten fristad. Ibland har det väl kommit gangsters från båda orten och så har de varit och kidnappat någon eller gjort upp någonting här. Men inte så mycket lokala, i alla fall den här grova brottsligheten har ju inte funnits.
Nej. Jag vet att det för många, många år sedan, nästan 10 år sedan måste det vara, så ryktades det om att det hade startats upp en lokalavdelning av Black Cobra. Jag vet inte om du minns dem. Det var ett gäng som var mycket i media förut. De Malmö, jag tror det kom från Danmark.
Ja.
Ett invandrargäng. Att det hade just i Boliden då. Men jag tror att det där kanske bara var rykten.
Ja, nog var det ju garanterat.
Så att vi får väl se. Det är ett ganska intressant fall. Och jag tror vi ska försöka följa det här lite, lite närmare.
Men det kommer nog bli även i det här fallet att man får svårt att klargöra om det dör två sidor, två gangstergäng då. Mm. Att oftast brukar det ju vara att de pratar ju inte med polisen, så då blir det svårt att klargöra vad det är egentligen det har berott på. Och ja, varför?
Precis, för att jag kollade lite på hans domar och han har ju varit väldigt, vad ska man säga, konsekvent i sin vägran att samarbeta. Vissa såna små kriminella, de börjar ju snacka direkt de kom på förhör, men han har ändå...
Det brukar väl oftast ha, om det är någon, de som är mer åt knarkarhållet.
Precis.
De klarar inte av att sitta in buren.
Nej, de vill komma ut och fortsätta, precis. Men han verkar ändå ha liksom hållit käften och lite förhärlad kriminell typ som har varit runt i halva riket och ställt till det. Och nu är det i Boliden då.
Ja, inte nu.
Nej, nu är han på häktet. Ja, precis. Men...
Det är ju lite intressant det här också, att det uppstår just nu. För vi har ju kunnat läsa just det här i coronakrisen, att polisen har ju gått ut med varningar.
Mm.
Att sådana här saker kan uppstå på grund av att då, med de stängda gränserna och mindre införsel av droger och så vidare, att det kan komma att bli friktioner mellan de olika kriminella. Att det blir... svårt att kunna göra sig pengar. Så då blir det, försöker man sig på något annat eller försöker då den lilla narkotikan som finns kvar vill man då ha ensam rätt på och så vidare. Och ju längre det här kommer att pågå så är det nog säkert inte omöjligt att vi ser fler gangsterkrig blossa upp på små orter.
Precis. Och det är klart att gangsterkrig är ju inte bra, det är inte det jag menar, men det är ändå ett intressant fall just för att vi har aldrig sett det här i Skellefteå förut. Eller inte, kanske. Det beror på vad det här är. Men...
Så om du inte hade lyssnat på black metal på högsta volym, så då hade du gått ut med telefonen och filmat och tyckte att det var skitcoolt. Ja, det kom igen, skjut honom då!
Det är ju för sig tveksamt. Nu ska jag inte spela Allan Ballan här, men man hade kanske kunnat, jag vet inte... fota polisen i alla fall när de kom. Det skulle jag nog kanske våga.
Gå ut och heja på. Ja. Slå ihjäl varandra, stick han.
De galen arab med revolver, det hade nog... Men ja...
Mm.
Nej, men vi får se vad som händer.
Ja, precis. Och vi kommer ju att följa det här fallet. Mm. Det, förmodligen i och med att han är häktad och domstolarna har ju dragit ner på och skjutit upp en massa fall, så kan ju det här komma och klaras av ganska snabbt.
Jo, och sen kan det också vara så, eftersom att det var många involverade, att det kan bli fler som blir misstänkta för brott.
Mm.
Beroende på vart utredningen tog vägen och så. Men som du sa, ja, det ska ju vara att någon... De verkar ju som att det var ett vittne som hade sett det i alla fall. Men då ska ju han identifiera personer och sådär. Så att, ja, vi får se.
Ja.
Mm. Och på tal om gangsterkrig så har vi ju, det verkar vara lite, koka lite grann i Umeå också. Där har vi haft ganska mycket såna här uppgörelser och skjutningar de senaste åren.
Ja, de tar ihjäl varandra ganska ofta. Ja. Det är lite mer storstadsstuk över gangsterlivet i Umeå.
Ja, absolut. Och nu har det varit... Det här med att elda upp bilar är ju någonting som den här typen av gäng om någon anledning gör då och då, verkar det som.
Ja, framförallt i Umeå. Det här är ju någonting, det här har man ju kunnat läsa om under ganska lång tid faktiskt. Att det är ett vanligt förekommande fenomen just i Umeå att det brinner bilar. Man sätter eld på någon hel garagelängd och det är titt som tätt.
Mm. Exakt. Och... det som har hänt var 12 bilar brann under natten till söndagen på Tunnelbacken och Ersboda i Umeå.
Vi kan väl tillägga där då att Ersboda är ju en av... Det är att jämföra med Rinkeby till Stockholm.
Ja, precis.
Det är Umeås Rinkeby, Ersboda.
Ja, precis. Det är ett slags utanförskapsområde.
Ja.
Om man vill använda politiskt korrekta ord.
ett blattegetto.
Precis.
På ren svenska.
Det som var så hemskt, det var ju att i en av de här utbrända bilarna hittade man en död hund.
Mm.
Ja, och det gör den ju riktigt förbannad.
Ja.
Så att det var alltså på Ystarvägen på Ersboda. Och sen förstördes ett garage i samband med det här också. Det här var då kring ett tiden. Och sen vid 1:30 kom
till... lördag natten alltså.
Precis, natten mot söndagen. Sen vid 1:30 kom till larm då, där flera bilar antänts på Gluntens väg på Tunnelbacken. Så det var 5 bilar på Ystervägen och 7 bilar på Gluntens väg.
Två längor de har tänt på.
Precis. Ja, så att det var det som hände. Men sen, bara några dagar senare, vi kan också säga matten till den här hunden har berättat då till lokaltidningen, sagt att hon hade lämnat hunden i bilen för att hon är väldigt livlig och fick vänta i bilen en stund. Hon hade haft med hon till jobbet då. Och det är ju... Ja,
hon var på väg ut och skulle hämta in hunden när hon såg att det var full brand i bilen, och brandkåren var då på plats, och ja, det var ju ingenting att göra, det var hunden redan död.
Ja, fruktansvärt verkligen.
Ja.
Nu visste de kanske inte om det, men frågan om de hade brytt sig.
Tveksamt.
Det är ju, de är inte kända för sin, vad ska man säga, etiska djurhållning. I de länder som...
När det är den typen av människor ja, som oftast brukar syssla med sånt här, så respekterar de ju varken djur eller människoliv.
Precis. Väldigt tragiskt i alla fall. Men sen natten mot tisdagen, då brann det igen då i Holmsund. Och Holmsund, det kan man kanske nästan jämföra med Boliden. Det är också ett rätt så här mycket... utanförskap, och det är väl en hel del invandrare också, inte lika utpräglat ghetto kanske som Ersboda, men det är mycket missbrukare och sånt där i alla fall, så att det är väl inte förvånande att det har,
ja. Finns en hel del så kallat vitt skräp där.
Ja, precis, och sådana som har sitt ursprung där också.
Tänker du på någon speciell där?
Nej, inga kommentarer. 4 bilar i natten mot tisdagen i Holmsund sattes i brand. Så att det drabbas några bilar runt omkring också, så där, med värmeskador och så. Och det här har väl diskuterats rätt mycket i sociala medier, och folk är frustrerade och upprörda, och varför sker det här? Varför är en äldre om våra bilar? För det är ju så
att... Vad har bilen gjort? Den är ju helt oskyldig.
Ja, den är ju det. Och det som jag tyckte var intressant med det här, det var ju att... och nu har jag kontaktat polisen i det här ärendet, och han ville ha frågor på mail, och jag har inte fått dem än. Men om jag får dem innan vi klippte det här, då kan jag ju kanske redovisa det på något sätt. Men frågorna är ju här, det kan ju kanske inte polisen svara på, men varför... Vad syftet med att elda bilarna? För det första. För jag såg att någon polis hade gått ut i media och sagt så här: det här är för att vi sätter åt de kriminella. Det är ett hem mot oss poliser. Och jag tycker att det där låter väldigt så här: om de är arg på polisen, varför eldar de civilmänniskors bilar?
Då hade det varit bättre precis att elda polisbilar.
Ja, exakt.
Eller bränna polishuset.
Ja, ja, precis. Nu kanske de inte lovar.
Men jag vet faktiskt vad det beror på.
Okay.
Jag har lite insider information här.
Ja, låt höra.
Det finns för lite fritidsgårdar på Ersboda.
Ja, just det. Fan att jag inte tänkte på det. Nu får jag säga åt researchavdelningen igen och skärpa sig.
Precis. Så det är svaret som finns för att slippa bilbränderna. Det man kan skriva av då till sociala medier. Vi får väl ge oss in i diskussionen på sociala medier. Att, det förstår ni väl. Det finns inte nog med fritidsgården där. Vad skulle de göra? Det finns inget annat att göra än att bränna bilar.
Precis. Det är ingen som tar de här stackars barnen ut och grillar korv i skogen.
Nej.
Så det är klart de eldar bilar. Nej, men jag tycker att det där var intressant. Jag ville höra mer av vad polisen tänkte kring det där. Och så, om det nu är så att de tror det, vad är deras teori liksom, varför skulle kriminella göra så? För det verkar ju som att de menar att det här också är kopplat till gängkriminalitet på något sätt. Och så kan det ju vara, det är ju ganska troligt skulle jag säga, men jag tänker att motivet snarare är någon typ av så här, alltså att man vill skapa lite anarki, och i vissa fall är det för att rikta bort uppmärksamheten mot att man ska göra något annat. Och det vill jag också ställa frågor om det kunde finnas en sån grej.
Det är ju intressant också, människor när de skriver i sociala medier och ställer sig frågan varför blir det så här och varför händer såna här saker, varför gör de så här? Men det är ju ganska lätt att svara på. Det är ju att de inte inser det, så tyder ju att de är ju ganska insnöade i sin verklighet. De ser inte verkligheten för vad den är och hur det fungerar. Och när vi plockar hit enorma mängder av människor från Mellanöstern, ja, då får vi ju Mellanöstern här. Mm. Och det är ju inte ovanligt att det brinner bilar.
Nej, det är
Mellanöstern.
Nej, visst. Nej, men visst så är det ju. Så att det här är ju någonting som Umeå får leva med.
Ja, ni Umeåbor som gnäller, och jag förutsätter ju att majoriteten, vi vet ju hur siffrorna, röstsiffrorna ser ut i Umeå, och det är ju...
Det är tragiska röstsiffror, minst sagt.
Ja, det beror väl på. Jag skulle vilja säga att man får väl det man röstar på egentligen. Ni får det ni förtjänar, det ni har röstat på. Det är ju det ni egentligen vill ha. Mm. Och så börjar ni ifrågasätta nu att varför gör de så här? Men det är ju ett faktum. Mm. Med ett mångkulturellt samhälle så är det här någonting vi får leva med. Punkt.
Ja, idag finns det ju inga anledningar att inte känna till det heller.
Nej.
Idag, alltså den informationen har ju cirkulerat så pass länge och varit så lättillgänglig.
I decennier har det ju funnits.
Så att idag kan man inte säga, men det förstod ju inte jag. Eller det visste ju inte jag, för det vet ni. Det vet alla. Till och med de som gillar mångkultur vet det innerst inne.
Så ja, och så finns det ju säkert också en del som också tror verkligen på det här narrativet om att det är för lite ungdomsgårdar och att staten plöjer ner för lite pengar i de så kallade utanförskapsområden. Bara att vi ger dem allt de vill ha och ger dem pengar och ger dem så kommer de att sluta, men det stämmer ju.
Frågan är, vad kom först, ungdomsgårdarna eller bilarna?
Ja.
Jag menar, det kanske var så att när bilarna kom, då hade man redan uppfunnit ungdomsgårdar. Och då var det ungdomsgårdar överallt. Så då var det ingen som eldade. För jag tror inte det var så mycket bilbränder på 40- och 50-talet.
Nej.
Det var ju för kanske lika mycket bilar heller. Men jag tror inte det fanns några ungdomsgårdar överhuvudtaget.
Vi hade inga ungdomsgårdar där jag växte upp. Men inte brände vi några bilar.
Nej, precis. Så att det är ju ganska löjligt argument.
Ja, det är inte... Det är mer än löjligt. Mm.
Det är lite pizza-argumentet nästan.
Ja.
På den nivån. Men ja, vi kanske får följa det här också, för att är det kanske någon typ av... Kan ju också kopplas till corona kanske, att det är oro bland de kriminella och det blir svårare att hävdas och tjäna pengar. Och då, alltså för ett sånt här brott är ju inte liksom lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv, så att säga.
Det är väl bara att få ut lite... Oftast sådana här människor, då kanske de sysslar med kanske lite indrivningar. Nu finns det inte så mycket indrivningar att syssla med. Och då får de ut lite aggressioner och så vidare. Här får de ut lite utlopp för sina, vad ska vi kalla det, inneboende aggressioner och grejer. Ge sig på döda ting.
Ja, exakt. Hellre det än hundar i alla fall.
Ja. Oh. Ja, det är ju bara en biljävel.
Jo, de flesta har väl försäkrat dem. Så att, men jag förstår ju att det inte är kul om man vaknar på morgonen och säger att bilen är brunnen. Men då har man ju en anledning att bli sen till jobbet. Som är godtagbar.
Ja, precis. Men det är ju, som sagt, jag skulle nog vilja säga att majoriteten av de som har råkat ut för det här, nu vet vi inte exakt vem det är, men generellt sett så är det ju så att, ja... Ni har fått vad ni förtjänar.
Mm, absolut. Ja, vi tänkte avsluta med en rolig nyhet.
En solskenshistoria.
Ja.
Det var
bra granne samverkan kanske.
Precis. Det var nämligen som så att en person är faktiskt inte så långt från där jag bor.
Mm.
Som året om har hissat en så kallad Pride-flagga.
Han har haft så här konstant Pride festival på sin gård.
Ja. Typ. Han har gått med läderuniform på gården med hissad Pride-flagga. Nej, det vet vi ingenting om. Men den där Pride-flaggan har han då haft hissad. Och här i veckan, vilken dag var det? Natten?
Var det
natten mot måndagen?
Nej, alltså det var ju först så att han fick brevet.
Ja, just det.
Och det skrev de ju om i lokaltidningen Megafonen på måndagen.
Ja, precis. Och så var det någon dag efteråt så... vi kan väl ta det då. Mm. Han fick ett brev hemskickat. Vi kan väl visa en bild på brevet.
Ja.
Där det då stod helt enkelt att vi är flera stycken personer i kvarteret som har tröttnat på att se den här Pride-flaggan och snälla, kan du hissa eller ta ner den?
Mm. De hade skrivit hissa ner den, men det heter väl hala ner den egentligen, om man ska nu vara en språkfascist. Men jo, precis. Och de skrev att vi hoppas att det här brevet ska vara tillräckligt.
Ja, med lite ett underförstått hot där kanske.
Kanske, han upplevde väl så och valde att gå ut i tidningen och säga aldrig att jag ska ta ner den typ.
Så han är inte en människa som helt uppenbarligen så gillar han ju inte det här med att man ska ha bra grannsämja, och det handlar ju också om både att ge och ta, utan han ska ha sin vilja fram, de andra får köpa det. De kan dra åt helvete.
Precis, och han hade sagt så här: visst är det 2020? Låt människor vara vad det är.
Det där har man hört hur många gånger. Vadå? Det är 2017 nu, va?
Ja, och nu det är ju ändå 1999. Precis. Medmänsklighet och kärlek, bla bla bla. Det är det jag hissar i min flaggstång och så vidare och så vidare. En sak som vi dock inte nämnde om det här brevet, det var signerat Frihetskrigarna, och det låter ju nästan revolutionärt.
Ja,
det gillar jag.
Men det blir ju ändå lite grann, det blir ju det där, han påtvingar ju dem som uppenbarligen grannarna då inte gillar. Då blir det ju lite att då slåss man ju för att det är ju att vantrivas på grund av någon som bor i ditt kvarter, vad han sysslar med, det blir som en liten frihetskamp.
Ja, det blir ju det. Det blir ju det.
I miniatyr.
Ja, visst, det har du rätt i. Jag gillar namnet i alla fall, Frihetskrigarna. Ja. Och det som hände sen då, förmodligen eftersom man gick ut i tidningen och sa visst är det 2020, jag ska ha kvar min flagga. Så dagen efter så upptäckte han då att någon hade klippt av repet till flaggstången då.
Mm.
Och flaggan, den här homoflaggan, låg på marken. Så då ringde han ju den här tidningen Megafonen, eller heter de Megafonerna? Megafonen. Igen då, så de kommer dit och fotar det här. Och...
Är det någon bögtidning?
Nej, det är ju den man får i brevlådan gratis.
Är det någon lokal...
Det är där de brukar ha såna här, vad heter det, vimmelbilder och sånt.
Aha, det är den.
Ja.
Den åker i papperskorgen så fort jag får
den. Ja, den är löst in. Det är bara reklam i den egentligen. Och så någon sån här artikel. Norran har ju inte verkat visa intresse för det här.
Han ringde garanterat till Norran och slog på stora krigströmmar där. Nu har nazisterna varit i farten och attackerat min Pride-flagga. Ni måste komma hit.
Precis, för han antydde ju också att han trodde som inte att det var grannarna kanske. Det kan vara vem som helst, sa han. Och jo, det kan ju vara vem som helst, men... Ja.
Har du alibi?
Ja, jag tror faktiskt jag har det. Jag kan tänka mig att jag är misstänkt i ärendet kanske.
Jag har ingen alibi.
Var det du kanske? Nej, jag tror faktiskt det var grannarna, om jag ska spekulera.
Det tror jag
också. I det här fallet tror jag att det inte var nazisterna.
Men vi sa ju nyss att jag bor ganska nära.
Ja, det gör vi också. Det sa vi också, ja, precis.
Nej, men skämt åsido. Jag kan ju rent ut säga att det var inte jag.
Nej, inte jag heller. Hade inte haft något emot att göra det så.
Nej.
Det är inget jag tycker är moraliskt fel, eftersom att den här symbolen är förkastlig. Och jag också, man ser ju den där ganska långt. Mm. Jag har stört mig på att den alltid är uppe. Men nu har grannarna...
Han inser ju inte det. Visst, är det 2020? Ja, men visst. Att människor ska väl få vara som man vill, men uppenbarligen så blir ju människor kränkta av att se den här. Mm. Och sådana här människor som han är ju också, de är extremt snabba på att att slå ner på det de blir kränkta av. Ja. Att det ska inte få finnas i samhället. Man ska inte få visa några yttringar som de blir kränkta av.
Nej.
Så de är ju inte konsekventa i sitt resonemang. Om, låt säga att jag ska ha bott där i kvarteret. Jag hade nu är ju en hakkorsfana, den är ju olaglig.
Mm.
Låt säga en gigantisk tyrunefana hissat där varenda dag. Han hade ju varit upprörd. Han hade säkert gjort attentat mot min flaggstång då.
Garanterat.
Men han hade varit extremt kränkt av det.
Precis. Men han säger att den ska upp igen i alla fall. Men det blir så mycket extra jobb. Han måste ta ner hela flaggstången.
Ja, de hade ju bara skurit av
repet.
Så då måste de fälla flaggstången och sätta dit ett nytt rep och hålla en ny fana.
Mm, precis. Sen säger han också att han har gjort en polisanmälan. Och jag kollade upp det faktiskt. Och de har fått in en polisanmälan, men de har valt att inte gå vidare med någon förundersökning, för det finns egentligen inga spår att gå på.
Det vore ju mer konstigt om de hade... I och för sig så ska man inte vara förvånad, för det här kan ju typ klassas som ett hatbrott och sådana ska prioriteras, sådana får inte regelmässigt läggas ner. Men det är ju orimligt att driva. Det finns inga misstänkta, det finns, och det är ett så pass ringa brott att varför slösa polisresurser på någonting sånt.
Precis, det var en anmälan om skadegörelse, men skadan är inte så jättestor.
Vad var värdet på skadegörelsen? Ett rep?
Ja, ett rep.
15 kronor.
Precis, så att nej, jag är väl inte förvånad det heller, men det var ju intressant att höra, för jag tänkte också det att kanske gjorde de till en hatbrottsgrej och sådär, men det lät som att polisen tyckte att det var... Men det är inte nedlagt, utan skulle det komma ny information som skulle liksom kunna föra utredningen framåt?
Om det är någon granne då, eller någon annan som går in på polisstationen och erkänner det var jag.
Ja, det skulle vara det då. Då kommer de säkert att suckandes avsluta ärendet. För det är sånt här brukar ju polisen inte lägga energi på. Vilket är lite synd, alltså, kanske inte i det här fallet, men... Den här typen av vardagsbrott vet man ju att polisen har ju inte tid med sånt, vanligtvis.
Nej, men visst är det väl så. Det här är ju så pass lindriga brott att ett sånt samhälle, så då ska man ju utreda även såna här saker. Men nu, med de polisresurser de har, så måste man ju prioritera.
Det är ju gangsterkrig och brinnande bilar.
När vi ändå pratar om det, så är det ju någonting jag har funderat länge på. Men till viss del kanske man har börjat bli lite mindre på det, men det man alltid har tid med, det är ju trafikkontroller.
Jo, men det är ju för att hålla upp statistiken.
Ja, där har du ju i stort sett 100% uppklarning på begångna brott.
Precis. En annan sån här klassiker, det är ju när de kör runt och letar efter pundare. Och då är det ju bara att plocka in dem för provtagning.
De har en lista med de vet som är knarkare. Så, ja, men där är han. Nu plockar vi in han. Då har vi ett uppklarat brott.
Precis, för de vet ju, även om man inte har knarkat idag, så knarkade han ju igår.
Ja.
Och så att det kommer visas på provet ändå.
Jag tror hur det ska gå nu då. Om det blir som de säger polisen. Dåligt med knark. Vad ska knarkarna knarka? Hur ska polisen få fast några brottslingar då?
Bra fråga, men alltså knarket hittar alltid en väg.
Då kanske de ökar trafikkontrollerna.
Ja, förmodligen. Jag vet inte om jag tror på det där. Alltså knarket hittar en väg till slut. Det är ju som nästan en naturkraft, knarket och knarkarna.
Ja, men det är ju betydligt mycket svårare.
Ja, det är det ju. Det kommer säkert att bli dyrare på så sätt.
Visst kan väl knarkarna, de kan väl trotsa, de kan ju charta någon jävla båt eller flygplan, vad fan som helst. Då finns det pengar att tjäna, så finns det ju alltid brottslingar som är villiga att riskera saker och ting.
Ja, så är det ju.
Och om knarkpriserna går upp, ja, då givetvis vill de ju riskera mer.
Ja, precis. Så att det blir säkert, det leder väl till en viss brist som gör att priserna går upp, och det gör att det blir mer våldsamheter mellan grupperingar, skulle jag tro. Men jag tror inte att knarket försvinner för det här coronat, det tror jag inte.
Nej.
Mm.
Ja, vi kan väl tillägga också att vi om frihetskrigarna ser Studio Botnia, så vill vi komma i kontakt med er. Och ni kan komma i kontakt med oss helt anonymt.
Mm.
om ni, det, ni är omfattade av källskydd helt enkelt, så om vi avslöjar vilka ni är så begår vi brott.
Mm. Exakt. Och vi kan ju visa upp våra mailadresser här, respektive mailadresser, så att det är bara att höra av er.
Mm.
För vi vill gärna höra era version av det här.
Ja, vi kan, vill gärna som sagt komma i kontakt med er och prata med er och berätta att ni får berätta er bild, varför gjordes det här och kommer ni att göra det igen om den åker upp igen och så, ja, helt enkelt hur mycket psykiskt lidande ni har fått utstå på grund av den här fruktansvärda flaggan.
Precis. Ja, hör gärna av det som sagt.
Ja. Mm. Ja, då har vi klarat av kvällens program.
Mm.
Det var ett ganska kort program, tror jag.
Ja, jag vet inte. Jag har inte tänkt på tiden. Men...
Nej, inte jag heller.
Jag tror vanligtvis gör vi lite väl långa program, så det kanske var på sin plats ändå.
Precis.
Vi... Och det är kul med lokala nyheter då, för det var ju lite tanken med Studiobotten från början.
Precis. Vi är ju inte de typiska norrlänningarna heller. Vi kan ju babbla på utefan båda två.
Jo, precis.
Så vi, det är ju inte här 10-minuters programmen där vi...
Någon gång kanske vi ska göra ett sånt, och bara för att leva upp till stereotypen.
Och dricka lite handbränt.
Ja, precis.
Ja, oh, det är bra det här.
Läsk och hembränt.
Mm. Ja, nej men, ja, då får vi tacka för oss för ikväll. Glöm inte bort att donera. Så kommer ett nytt program förhoppningsvis på 2 veckor.
Yes. Tack för ikväll. Hej.